Nåd, vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, o Herre, min klippa och min återlösare. Amen. Det allra viktigaste i livet har vi som tema idag. Eller det viktigaste. Vad är då det viktigaste? Vår predikotext idag har vi från Matteus evangelietext som vi hörde läsas här tidigare. Och temat säger för den här gudstjänsten är det viktigaste. Vad är då det viktigaste? Vad är det allra viktigaste i livet? Om vi frågar ett barn, en ungdom, en ung vuxen, eller en medelålders, eller en senior. Vad är det viktigaste? Alltså nu talar vi inte om det som borde vara det viktigaste, utan vad är det viktigaste i verkligheten? Med tanke på hur du lever och talar. För ett barn kan man säga att det är tryggheten. Hem och mat. Mat, hem och trygghet är det viktigaste. Men om man frågar ett barn som har det här, vad som är det viktigaste för den. Så lite beroende på åldern så tror jag att svaret är helt annat. Ett helt annat. Det som är det viktigaste för de unga, om man frågar den unges föräldrar. Kanske inte är det exakt samma sak som unglingen själv skulle säga att det är det viktigaste för den personen, för honom eller henne. På samma sätt är det säkert är det också med den unge vuxne, den medelålders. Den unge vuxne och medelålders också. Men för senioren då? Där kan man säga att de här två bilderna har lite gått ihop. Man nöjer sig med det som utåt sett är det viktigaste, hälsa och krafter, mat och värme, mer och mer. Men hos oss alla finns en inkonsekvens mellan de här två bilderna. Mellan vad som borde vara det viktigaste och vad vi borde prioritera och vad vi själva verket prioriterar. Det här blir tydligt om vi frågar de närmaste i vår familj, våra vänner, våra grannar och arbetskamrater. De har med ganska stor säkerhet alla en åsikt om hur vi borde leva våra liv. Med tanke på den livssituation vi har och våra tillgångar och möjligheter. Och det är inte alla gånger illvilligt prat som du sysslar med. Så det kan vara bra att stanna upp och lyssna till det här, vad de har att säga. Och försöka sätta sig in i deras tankar. De kan ha något att säga just till dig. I ordspråksboken så förmanar Salomo att frukta Herren är början till kunskap. Men vishet och förmaning föraktas av dåren. Sen säger han, hör min son, din fars förmaning. Förkasta inte din mors undervisning. Vad är då det allra viktigaste om vi lyssnar till Herren och fruktar honom? I vår predikotext idag från Matteus evangeliets 13 kapitel berättar Jesus två liknelser som handlar om det viktigaste. Liknelserna liknar varandra och har en och samma slutsats. Det är två olika människor som det handlar om. Den ena stöter på en skatt ute på åkern utan att han letar efter någonting. Man kan säga sparka sin fot i en kista och han ser där en skatt. Och den andra igen, han letar aktivt efter värdefulla pärlor. Han har säkert funnit ett antal redan men finner det som långt överträffar alla de andra. Han blir trollbunden av den pärlan. Trots att de här två vännerna, de två personerna, har två olika vägar till sin upptäckt, så blir konsekvenserna för den en och detsamma. Nämligen att det inte mera kan tänka sig ett liv utan den här skatten eller pärlan. De offrar allt de har för att kunna bli dess nya ägare. Så är det också med himmelriket, säger Jesus. Oberoende om man är en sökare eller en som glider runt här på jorden utan att desto mer reflektera och känna efter, så blir resultatet detsamma när man stöter på skatten eller pärlan med stort P. Den unge Luther var en typisk sökare som hade funnit en hel del mindre pärlor som gav honom stundvis en viss intellektuell samvetsfrid. Men han kunde inte tillfredsställa eller ge åt sig själva vad han sökte. Det kunde inte ge honom vad han sökte. För svaret på frågan, hur ska jag finna en nådig Gud, plåga honom dag och natt. Så är fallet också när man söker lyckan här i livet på fel ställen. Det finns många små pärlor som folk i dagsläget samlar på. Man kan säga att en pärla är något som skänker en person liten tid samvetsfrid och lite må bra känsla. Så lever väldigt många i den här världen. De går i kyrkan, kanske på en konsert, skänker lite pengar till välgörenhet, köper några Lions-lotter för att understödja föreningslivet i närmiljön, eller deltar i någon frivillig verksamhet eller arbete ibland och så vidare. När de gjort det här så känner de sig lite bättre och mer medmänsklig. Och så får de sätta ännu en pärla till i skålen med goda gärningar. När man så en dag har lite mera moralisk krapula, som man säger, eller morkis som ungdomarna säger, för oss andra har dåligt samvete, så sätter man sig vid skålen och känner på de pärlorna man samlat en stund. Och strax blir ens liv en lite mer aktningsvärt. Man har ju ändå bidragit med något positivt trots allt. På en del skålar finns några lite större pärlor, extra viktiga saker som har hänt i den personens liv, som man kan säga har format dem och deras liv en aning mera och gett dem en livsutsikt som är något utöver det vanliga. Det kan vara erfarenheter eller upplevelser som till och med har gjort att personen fått en gurustämpel. Han har blivit lite av en expert på att lösa livspusslet. Självgjord eller utnämnd av någon annan har idag ingen större betydelse. Vår text idag ser väldigt tydligt att pärlan eller skatten som männen finner var så överväldigande att allt det andra som personerna hade samlat eller uppskattat och satt högt värde på tidigare, det var bara skräp och oviktigt i deras ögon. Bort med det, den skatten eller den pärlan ska jag ha till vilket pris som helst. Så är det också med himmelriket, säger Jesus. Vad är då himmelriket i vår text? Vad månne det syftar på? Vi kan bli lite förvirrad om vi sätter direkt ett likamedstecken mellan himmelriket och himmelen. För visserligen passar det ganska bra just i vår text, Men Jesus berättar flera liknelser som man börjar på samma sätt här i Matteusevangeliets 13 kapitel. Vi ska låta Matteus berätta den för oss. Vi ska följa dem. Han säger i första liknelsen om himmelriket, säger Jesus: himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vete och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skördetiden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset, bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Sen la han fram ännu en annan liknelse för dem, säger Matteus. Där han säger: himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det växer upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himmelens fåglar kommer och hugger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Han säger: himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Sen fortsätter Matteus och säger: allt detta talar Jesus till folket i liknelse. Han talade bara i liknelse till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: jag vill öppna min mun för att tala i liknelse, för kunna vad som varit dolt sedan världen skapades. Och Jesus förklarar lite senare liknelsen om ogräset. När lärjungarna frågar av honom, då säger han: den som sår det goda säden är människosonen. Åkern är världen, den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde, det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglarna. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i elden ska det bli vid tidens slut. Som när ogräset samlas upp ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissa tänderna. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Efter det här kommer vår text, liknelsen om skatten och pärlan. Där han säger: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Och vidare säger han: himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Jag berättar ännu en liknelse, kort liknelse, som börjar likadant. Där han säger: himmelriket är också som en nät som kastas ut i sjön och fångar fisk av alla slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i ett kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut, säger han. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de orättfärdiga, från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänderna. Har ni förstått det här? Frågar Jesus av dem. Har ni förstått det här? Vi svarar alla.
Ja.
Vi svarar honom ja. Alltså himmelriket som Jesus talar om är tiden här och nu. Det börjar här och nu. Livet nu med Jesus. Det är nu som säden och ogräset sås ut. Det är nu som senapskornet blir planterade och växer till träd. Och det är nu som surdegen genomsyrar hela degen. Som Guds ord genomsyrar dig helt och fullt. Livet med Jesus är himmelriket på jorden. Det är den största skatt som någon kan finna. Och den finaste pärlan som någonsin skådat. Inte under att de sålde allt de ägde för att få den skatten. Din syndiga och fördärvade och själviska gärningar byttes ut mot Jesu rena, felfria och fullkomliga verk. Det straffet du förtjänade att straffas med tog Jesus på sig och gav dig hans fullkomliga och felfria liv. Är detta inte en pärla och en skatt som långt övergår allt det andra som du försöker eller har försökt kyla ditt dåliga samvete med? Det du försöker kyla din nakenhet med? Jo, du behöver inte dö. Du får leva om du är nörd. Kristus har vunnit dig tillbaka. Du tillhör Gud. Och han ska bevara dig in till slutet. Läste vi Romarbrevet. Det är det allra viktigaste här i livet. Äger du Jesus Kristus i ditt hjärta. Och förtröstar på honom. Och vad han har gjort och led för hela världen. Och tror att det var tillräckligt och att det gäller. Så är du redan här och nu. Helgon förklarar. Du förklarar oskyldig till alla dina brott mot Gud. Och alla kristi gärningar tillräknade dig. Det tillräknade dig till den grad att när Gud Fadern ser på dig ser han inte längre dig utan han ser Kristus, det slaktade lammet. Jesus. Och när han vände bort blicken från Jesus, min vän, där han hängde på korset, då vände han också bort blicken från dina synder. Där brann de alla upp och det finns inte mera. Där utraderades hela världens alla synder. Då du äger den här tron i ditt hjärta får du vara lycklig och fri under ditt liv här på jorden. Och en gång får du möta Gud med förtröstan. Genom tron på Kristus alena frälsas vi av nåden alena. Om det här vittnar skriften alena på ett tillförlitligt sätt. Amen. Låt oss be. Herre, signe, du och råde, bevara nu oss väl. Herre, ditt ansikt i nåde, lyse alltid för vår själ. Herre Gud, ditt ansikt vänd, och frid oss allom sänd. O Gud, Fader, Son och Ande, dig ske pris i allo lande. Amen.